Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Detta program spelades in innan Teslas omfattande prissänkningar och därför stämmer inte vissa referenser till Teslas priser i programmet. Mer samtal om Teslas uppdaterade priser i nästa avsnitt.
I säsongens första avsnitt hör vi om Sony som ska bygga elbil tillsammans med Honda. Så följer vi upp elbilsförsäljningen, hur den gick både hemma och i världen under 2022. Och hur går det med mitt och Anders vad egentligen? Tesla ger sig in i gruvbranschen och så verkar det som att Fabian är på väg att tappa hoppet om en kär idol. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Ja, tillbaka efter en härlig julvila. Är ni utvilade?
Mm. Ja, jag har försökt muntra upp er här innan. Jag satt och liksom dansade till gingen utan att alltså, ni såg ut som stone faces. Ni bara stirrar ner i skärmen.
Du såg fånig ut, ja. Mm.
Ja, det... vi bara stirrar ut det, precis.
Du stirrade ut i tangentbord, såg det ut som Fabian. Men, ja.
Jag är ju på så oerhört dåligt humör. Mer om det snart. Jag hoppas att ni andra kan väga upp mitt dåliga humör.
Ja, men vi ska nog kunna hjälpa dig att pigna till lite grann, tror jag. Vi har mycket kul att prata om i dagens program ju. Det händer ju mycket på elbilsfronten.
Ja.
Och så har vi haft i 2 eller 3 veckors uppehåll nu, juluppehåll.
Mm. Ja, men absolut.
Så nu är vi inne på säsong 11, va? Och första avsnittet i säsong 11.
Mm. Men du, har du varit ute och åkt någonting, Fabian, i julen, eller?
Jo då, det har jag. Jag har ju varit uppe i Stockholm och täckt för en kollega uppe i Stockholm och har ju faktiskt för första gången någonsin, vad jag kan minnas i alla fall, stått i kö för att få ladda. Mm. Är det här någonting som händer er ofta?
inte ofta, men det händer storhelgen av de här Kristi himmelfärd och sånt där, då kan man behöva stå och vänta lite.
Ja, men precis.
Jag har väntat en gång, men aldrig på en Tesla-laddare. Det var alltså på en supercharger-station som du fick vänta?
Ja.
Ja, okay.
Och jag kan ju säga då till bilens försvar, eller vad man ska säga, kan jag säga att bilen försökte verkligen avråda mig från att åka dit. Så jag fick liksom tvinga den till den laddstationen, för den försökte, jag fattade inte, för jag håller på att rota om mig till någon annanstans liksom då. För det fanns ju lediga platser, såg jag. Liksom, vad är problemet? Jag vill ju ladda på en V3-laddare, en av de här snabba super-super-laddarna. Men det skulle jag inte gjort. För där var det ju fullt av folk som stod och laddade med sina Audis och andra härliga märken och blockerade flera platser, så som vi har konstaterat att man egentligen inte ska klaga på som Tesla-förare. Men det orsakade ju då att det på kartan såg ut som det fanns lediga platser, men det var ju bara att ingen kunde stå där och ladda.
Just
då.
Det. Aha. Just det, för de har dragit sina sladdar och över parkeringsplatserna. Det är ju ett dilemma som vi inte hanterade förra gången vi pratade om det här ju.
Nej, du menar i elbilsskolan?
Ja, men vi pratade ju om det där med att låta andra elbilister använda Teslas laddare och konkluderade att det ska vi absolut göra. Men här är ju ett problem då, att då kan ju inte Tesla liksom redogöra för hur många lediga platser det finns när de är blockerade ju.
Nej, precis. Ja, och det här med kön är ju ett jädra meck alltså, för det blir väldigt vi har pratat om det tidigare, att de borde ju faktiskt kunna presentera en kö i då för Audi-föraren, kanske i appen, i Tesla-appen som de har för att få igång laddningen, och för oss Tesla-förare rimligen på skärmen i liksom, i mittkonsolen eller så, den stora Tesla-skärmen, där det står liksom, ja, men du har plats två och sen så ska du åka till den laddaren liksom, att de dirigerar dig, och det här funkar ju väldigt, väldigt dåligt. Det var ju stor förvirring ring vem som skulle stå var och vem som var i kö, och folk var ju tvungna att vara vid sin bil då för att vara alerta. Alla var ju ganska liksom, det var ingen otrevlig stämning, men det var ju, alla var ganska på kan jag säga, och inte ville missa sin plats.
Det är ändå så att den där liksom, vi har stått i kö vid någon Ionity-laddare, och sen så var det någon laddare på Öland i somras som jag fick stå och ladda, liksom, kö vid, och det går ju ganska snabbt som den här glada elbilssolidariteten. Liksom den börjar ju spas ut ganska snabbt där i laddkön kan man säga. Att folk blir lite mer sig själv först. Liksom.
Visst.
Exakt.
Vilken laddstation var det, Fabian, som du blev stående vid?
Jag vill säga att det var någon av de här Köping. Nu, alla ni som bor där, ni behöver inte mejla mig om detta. För det finns ju en som heter Norrköping, och sen finns det en som kanske heter
Linköping.
För Norrköping lyckades jag googla mig till snabbt här under tiden ni pratade, att det är 150 kilowatt, så den var det inte. Så det måste vara Linköping då. Okay. Nej, så det var stökigt måste jag säga. I praktiken inte så lång väntan. I praktiken kanske max 5-10 minuter väntan. Men det kändes ju som mer kan man ju säga. Och hela den här idén med att åka till den snabba laddaren blev ju liksom lite förstörd. Då, för jag vill ju optimera så mycket som möjligt. För nu menar jag, försöker jag köra istället för att ta öde mellan Stockholm och Göteborg när jag kör, så försöker jag istället ta mot faktiskt laddarens inrådan, så brukar jag faktiskt ta Jönköping och sen då Norrköping för att fånga två snabbladdare, och då går det mycket fortare faktiskt. Jag brukar spara en halvtimme på det.
Det är bra.
Ja, det brukar aldrig vara någon kö där, men det var det nu.
Men hur borde det funka då? Borde det vara någon form av... Alltså jag har sett att det finns i vissa länder så det börjar komma så att man kan liksom boka sin plats på laddaren i förväg och sånt där. Hur tycker du att det borde funka? Ska man checka in med någon form av geofencing att man är på plats, och så ska appen sköta kön liksom, eller hur? Om du får beställa här själv, hur det ska funka?
Ja, det ska ju vara automatiserat, så att liksom de som kör Tesla-bilar då vet man ju vad bilarna är, och när de beräknas använda så kan ju den optimera ut efter det, och de som har Tesla-appen borde man ju kunna liksom titta när de börjar närma sig också då, och se hur lång tid ungefär, hur snabbt de kör och så. Så det där borde ju gå att lösa, och det är så märkligt att Tesla har här har de liksom inte, de har verkligen inte lyckats ingenjera sig ur det här problemet, att de inte ser det här problemet. Jag undrar om det är att det bara uppstår den här typen av situationer i Europa, att de inte ser Europamarknaden, men det måste ju finnas köer i USA också, tänker jag.
Men det är ju så nytt.
Ja, det är bara Teslorna som får ladda i USA än så länge på superladdarna. Ja, det. Så där har de inte det problemet än i alla fall. Men annars kan man ju tänka att det skulle vara smutt om man, sådär, man beställde in i appen vad man har för bil. De kunde veta vart laddporten sitter, och man liksom checkade in att nu vill jag ladda, och så utifrån en form av geofencing eller någonting i telefonen för de som inte har Teslor, eller direkt i Teslas mjukvara om man har Teslan, så kunde den liksom, bra, du kommer bli tilldelad den här laddaren när du kommer fram. Och så är det bara där det funkar. Så då kunde de ju liksom räkna ut den optimala lösningen på det här med vart laddportarna sitter också åt oss.
Absolut. Men i och med att man ändå måste ha Teslas app för att kunna ladda på Tesla Supercharger med andra elbilar än Tesla, så är det här en ganska lätt sak att göra. Och det kommer garanterat göras. Det kommer ju bli så, det är bombis på.
Det kommer göras när det här problemet uppstår i USA, tror jag. För det här drabbar Elon, då är det ett riktigt problem. Det där känner jag ju igen för övrigt. Man kan ha hört i faggorna på Hälsa Hemma att det är något som är problematiskt. Och sen så är ju folk som de är liksom, man säger till en gång och sen så kör man på och lever med att saker inte är optimala. Sen går jag ut och gör hembesök och upptäcker samma sak. Då blir jag skitirriterad och då fixar jag ju det med en gång förstås. Och sätter mig kola på kvällen. Och så har jag löst de där problemen. Så det är ju väldigt, väldigt bra att att köra sina egna bilar om man bygger bilar och verkligen så här, walk the walk, talk the talk, tror jag.
Hur har dina helger varit då, Anders?
Ja, men jag har fått lite tips. Kommer du ihåg jag berättade innan julen att jag hade några problem med länkarmarna?
Just det.
Ja, det lät dyrt, vill jag minnas.
Ja, men precis. Jag har haft massa problem. Dels så var det ju länkarmar. Då åkte jag ner till mekonomen för jag tänkte, eftersom garantin är slut så tänkte jag, då är väl det billigt då på mekonomer. De skulle ha 50 000 för att byta mina länkarmar.
Det där känns som en sån där siffra som de bara liksom...
Ja, men det drog ju.
De ville ju inte ha jobbet, det var ju det som var grejen.
Nej, exakt precis.
Ja, men de verkade trevliga ändå liksom och sådär. Och jag förstår att det låter dyrt och sådär, men det är svårt att få tag på de här delarna och sådär. Men i alla fall, då la jag ut en fråga på något forum. Och då var det fråga var jag ska vända mig i Stockholmsområdet. Och då kom det ett svar på den som var så här. Det stod bara Gruffman bil, stod det. Stod inget annat. Det stod bara Gruffman bil.
Är det mejlet? Ja. Okej, ja. Det kanske var Gruffman själv som mejlade då.
Nej, det skulle kunna ha varit. Men i alla fall, så att då kontaktade Gruffman bil på, sent en kväll på chatt där på deras hemsida. Någonting sånt. Och då svarade någon som omedelbart berättade att de kan hjälpa mig. Så åkte jag dit, lämnade min bil. Fick tid på bara 2-3 dagar. Men, fick lånebil.
Men Anders, har inte du fått någon så här podd-deal nu då? Liksom? Det låter ju som...
Nej,
vem du är, tror jag. Han är ju så här, det är inte Gruffman-bil. Var inte de som varit hållit på att posta och liksom sprida ordet om att det är problem med länkar? Man har liksom, han är lite så här influenceraktig och bra på nätet, den här killen. Ja, jag tror han kanske har koll på vem du är.
Det visste ju inte på ekonomen i alla fall. Det kan man ju tala om då.
Ja, men grejen att vi klagar ju rätt mycket på grejer som vi möts av. Men det här var helt fantastiskt. Jag fick lånebil av dem och det var löst otroligt snabbt. Fick lånebil först när de hittade problemet, sen lånebil när de skulle fixa problemet. Det kostade 7000 spänn, delen och arbete och lånebil 2 gånger och det gick väldigt, väldigt fort. Så det är världens tips. De ska jag åka till sen också.
Ja, om man bor i Stockholm då?
Vad sa du att du fick betala för alltihopa? Vad var det?
7000.
7000 spänn. Om ni lyssnare får samma pris, skriv och berätta så att vi... det känns som att du fick en liten specialbehandling. Det låter som att det är hög risk för det. Alltså att de ska gå vinst på det där och låna ut bil till dig 2 gånger på så lite pengar och göra jobbet där. Det låter lite för bra för att vara sant. Eller?
Ja. Men du, Anders, jag har ju gått och grunnat på det här. Varför gick du inte till Tesla? Gjorde du detta?
Men det är så otroligt långa väntetider hos Tesla. Så det är väl framförallt det.
Och vad har vi på länkarmar? Vad är länkarmar för de som inte vet vad det är? Är det något speciellt bara för elbilar eller vad är det för
någonting? Nej, det har ju alla bilar. Hjulupphängen sitter i lite olika stag och sådär som håller hjulen på plats och fjädring och allt sådär. Så det finns flera olika typer av länkarmar. Så det var en som glappade väldigt mycket som de sa, det var en trafikfara.
Och då lät den, din bil också, som, precis som min har gjort, lät den då som en gammal säng när man liksom körde en...
Nej, det är faktiskt ett annat problem som ingen har lyckats hitta ännu, var det som låter så. Men jag har det problemet att den låter som en gammal säng, men varken mekanomen eller Gruffman bil har lyckats hitta det.
Men det har ju jag tipsat dig om, att du ska låta Tesla limma de övre bärarmsbussningarna eller vad det kallas på Model X.
Det är
minnen knappt tyst sedan de gjorde det. Och det, var liksom, det är ingenting som är trasigt eller något som är farligt, men det är ett störigt ljud. Liksom. Så att,
Precis, för det, men det måste vara det jag hade då. Det kanske inte är länkarmarna jag har haft då, utan då är det något annat jag har haft som då, vad sa du, bussningar? Var det ordet
ja,
för dagen?
Länkarmarna är upphängda i bussningar, så att det är okay. Liksom, det är bussningar i ändarna på länkarmarna.
Just det.
För det problemet har jag haft 2 gånger då på min Model 3 då. Dels när den kom, precis när man är helt ny och nu då ganska nyligen. Det var inte så dyrt att fixa, det var någon 2000 spänn eller sånt bara. Det var inte så dyrt.
Jag fick ju ett helt annat problem också med luftfjädringen, tror jag också berättade innan jul när den gick sönder.
Ja, det var ju helt galet vad du skulle få betala för det. Men...
Ja, det var ju typ 45 000 eller någonting sånt.
Herregud, det är en dyr bil att äga.
Ja, det får man verkligen säga. Men då så tipsade du, Alfred, om att man kunde kolla med försäkringsbolaget. Så det gjorde jag. Och de tog hela kostnaden.
Nej.
Så jag betalade bara självrisk. Tack för det tipset, kan jag säga. Spara mig 35 000.
Ja, men grymt.
Ska vi säga vilket försäkringsbolag det var också då i samma anda?
Water Circle, sa jag. Jag vet inte om det är just det Gruffman. Ja.
Hörrni, ni vet den här tiden på året när det är så här varmt och skönt ute, då är det ju kul att ha problem med värmen. Jag har hållit på att felsöka så mycket smartvärme. Kommer ni ihåg att jag berättade i ett avsnitt?
Men vadå, 8 plusgrader? Det är väl inga konstigheter? Ja, det var ju sol i Göteborg, 8 plusgrader.
Vi har haft kallt och snö också under helgerna. Nu är det varmt och blött här också. Men alltså, jag lovar, det finns så många, ett problem med att ha de här smarta prylarna är att det finns så många ställen man kan felsöka. Det finns så många presumtiva, eller potentiella ställen som skulle kunna vara det som är trasigt när liksom upplevelsen är att så här, min styrdotter, det är kallt i hennes hus. Liksom.
Det är väldigt kul, Alfred, jag måste bara nämna, för att jag har ju ljuslampor i hela huset. Ja. Och lamporna i vardagsrummet tänds med viss regelbundenhet. Och jag vet inte, jag har letat, jag har kollat Home, jag har kollat Tibber, jag har kollat Hue-appen.
Det är en bugg i HomeKit, tror jag.
Är det där kanske?
Ja, jag har varit med om det tidigare också. Det har också ett sånt problem.
Det finns en knapp på fjärrkontrollen till min subwoofer eller till mitt soundbar-system som också triggar IR-sensorn i våran KNX-lampknapp som säger smart el och tänder lampan när man ska göra någonting med subwoofer. Det är så dumt liksom. Det är verkligen så här. Och det här är ju liksom samma kategori. Om det hade varit ett gammalt helt dumt system, då hade jag märkt på en gång att det var värmepumpen som var trasig. Det var en alldeles nya luftvärmepump som de nu har bytt på garanti. Men just eftersom jag hade så mycket smarta prylar så tog det mig jättelång tid att märka att så här, det var inte dem det var fel på. De sköttes exemplariskt. Det var bara att jag trodde att det var dem eftersom det kändes som att så här, om det här krånglar och det blir varmt ibland, då borde det väl liksom rimligtvis inte vara luftvärmepumpen utan det borde vara alla de här smarta prylarna som, och någon regel som liksom buggar. Men det var istället så här, när man startade värmepumpen efter att den hade varit strömlös, då funkade den. När den sen för första gången stängde av värmen, då gick den aldrig igång igen sen. Utan att man liksom bröt strömmen och började om för att det var något fel i någon något relä i den där. Liksom. Och det är bara, är det tillverkningsfel? De har bytt jättemånga så att vi fick en ny. Liksom. Men så här, det tog ett par dagar från att jag hade hört av mig till dem efter att jag hade identifierat felet. För det, liksom, det syntes inte på den gav inga felkoder eller någonting. Nej. Inte förrän jag liksom installerade deras app också. Den bara, error 09 eller något sånt där. Liksom. Och då äntligen fick vi det löst. Men nu kan jag glatt meddela att all smartstyrning funkar hur bra som helst. Och nu har jag fått alla fördelar. Så det är superbra. Fan, det är så himla jämn temperatur överallt.
Ja, strålande.
Så det är så himla glad.
Jätteglad för din skull.
Vill ni dela med er av era elräkningar i december? Eller är det för privat? Hur känner vi?
Nej, men jag trodde att jag skulle få över 20 000. Så att det var rätt läskigt.
I december? Ja. På årsbasis menar du?
Nej, för december.
Och nu pratar vi inte nätet då, utan bara själva el...
Bara själva elräkningen, men det är ändå den som är den dyra. Men den kom landa på 14. Så att, och det var ändå så här, det var en positiv överraskning för oss när den kom in på 14.
Och det är inklusive elbilsladdning?
Det är det faktiskt inte, för det är på en annan mätare. Men det var exklusive elbilsladdning. Så att... det var på stora villan som vi inte har timpris på. Sen så elbilsladdningen kom in på 2,5 för två bilar.
Men då kan jag säga så här, att vi gjorde ganska mycket grejer om min fru för att hålla ner elpriset. Vi stängde flera rum och så flyttade vi ner och lite sådana grejer och så. Så att vi drog ner ganska mycket på vår elkonsumtion och jag landade på 6587 kronor.
Ja, du leder så far då. Ja, snyggt. Ja. Då får vi se vad jag hamnar på då.
Hur ligger du till då, Fabian?
3854 kronor.
3000?
854 kronor.
Men du har ju solceller också.
Precis, men det fanns lite pengar i liksom solcellspott från sommaren kvar, vilket brukar jag göra i december. Och det räckte lite extra länge dessutom eftersom elen var så dyr i somras och då sålde jag ju dyra också. Så det verkliga priset var snarare 9300. Men det var inte det jag betalade, så det beror på hur man räknar. Men 9300.
Men vad skönt då. Att då, det går ju verkligen om man anstränger sig lite att få ner...
Det gör det verkligen.
Jag har ju hyrt en sån här värmekamera en gång till, det kanske jag inte berättade. Men jag körde när det var riktigt kallt ute, det var ju 18 minus någon dag. Och då fotade jag av hela huset med värmekamera. Och så lyckades täppa till ytterligare några små tjuvar. Framförallt runt fönstren kan jag tipsa. Där har de slarvat med isoleringen så man tar bort de här listerna runt fönstren så kan man fylla på med isolering där. Och på vinden rullade vi ut lite extra isolering.
Ni har väl kanske sett de här reklamerna från IKEA, vattjägarna. Jag vet inte om ni har sett dem, men då är det någon i en familj som går och släcker alla lampor i hela huset och sänker temperaturen. Och de alla grejerna, man kan säga att 90% av den tv-reklamen handlar om att släcka lampor, vilket är faktiskt helt idiotiskt.
Det blir så försumbart i sammanhanget.
Allt handlar om värmen. Ni ska inte behöva släcka varken julbelysning eller inomhusbelysning. Vi behöver ljus, det är så mörkt i Sverige. Det är en dålig prioritering att släcka det. Det kostar nästan ingenting med belysning om man har LED-lampor.
Det håller jag inte med. Vi gjorde en sån, jag och min fru gick igenom hela huset, stängde av alla grejer i hela huset, slog på saker en efter en. Och visst är det så att lamporna inte drar så mycket en och en. Men jag har ju miljoner såna små LED-spottar och tillsammans blir det faktiskt ganska mycket. Så att det drar några 100 watt när då lamporna tända runt om i huset.
Ja, man kan konstatera, alltså Fabian, ni är två personer i hushållet. Till mitt försvar då, när vi liksom har 14 000 i elräkning, så vi är alltså 7 personer i hushållet och det är 2 fastighetskroppar. Så att, jag hoppas att du ursäktar lite.
Dålig förlorare.
Ja, det bidrog ju då också garanterat att den här luftvärmepumpen krånglade. Så att det som har liksom värmt det här attefallshuset i december, när elpriset har varit som det har varit den elburna golvvärmen som har liksom direktverkande el som har kickat in när den bara, men herregud, det är ju 15 grader. Liksom.
Ja, just det.
Så man kan säga att du vann då ändå. Är det dit du vill komma?
Det kan man ju inte säga. Alltså, jag hade ju också en värmepump som skulle ha blivit installerad i december, men som inte blev installerad. Så kan man ju hålla på då. Men, nej, men det är ju alltid kul att få vinna något, tycker jag. Och det är också roligt att liksom, nu har ju lyssnarna antecknat våra elräkningar här och kan själva tävla mot oss kanske. Och jag tänker att ronde 2 finns ju kvar då. Januari, full gång. Killar, känner ni laddade nu då för det?
Alltså, dels är det varmt i januari, men dels är ju elpriset betydligt lägre nu också.
Ja, men ska vi jämföra procentuell förbättring mellan december till januari då? Det var en bra
i februari.
Vi får se om vi kommer ihåg det. Den som lever får se. Hörrni, ska vi rulla vidare till nästa segment?
Ja, tycker jag.
You know what really grinds my gears? Ja, och ni som har varit med oss ett tag, ni vet ju vad den här gingen betyder. För nu blir det stor gnäll, hörrni.
Det är bara du som får ha de här. Liksom. Du har liksom en eget segment för ditt gnäll nu. Hur gör man som programledare om man själv vill ha en sån här?
Det går att skicka en jingle. Inga problem. Får sätta upp en jingle bara. Inga konstigheter.
Ja, alla lyssnare, ni får skicka en jingle till mig. Jag som är så dålig på att göra jingler. Så jag kanske kan göra det. Då blir jag jättetacksam.
Ja. Hörrni, nu blir det dålig stämning här i en podd som tidigare heter Tesla-podden. Ju, som vi sa. Jag måste släppa en bomb. Jag har gått och grunnat på det här ett tag, men här under julledigheten så har det liksom kommit till klarhet för mig. Jag har ju haft Elon Musk som någon slags idol ganska länge. I alla fall efter att Steve Jobs dog så gick jag utan idol. Och sen blev det Elon Musk som blev någon slags idoldyrkan. Och det har väl med all önskad tydlighet hörts av mig i podden. Och säkert lite från er andra också. Eller har ni gjort er skyldiga till Elon Musk-dyrkan någonting?
Jo, men det har vi ju. Absolut. Jag gjorde ju en radiodokumentär om när han räddade grottbarnen i Thailand.
Ja. Uh-huh. Ja. På något sätt var det där nästan bara starten på Elon Musk liksom, gradvisa galenskap som bara började accelerera lite grann, upplever jag. Och jag måste säga att jag kommer ut här och nu och säger att jag är inte odelat positiv till Elon Musk. Det lät inte lika starkt.
Nej, det var inte starkt. Nej. Inte odelat positiv, herregud.
Vilken bomb. Nej,
men vilken bomb. Nej, men, ja, precis. Det föll platt där, Fabian, nu.
Nej, men om vi säger så här då. Elon Musk är galen, men inte bara på ett bra sätt. Det är han ju verkligen inte. Jag tänker så här. Alltså han har ju, till att börja med så har han ju blivit väldigt, väldigt rik. Och bara det kan man ju faktiskt börja och problematisera redan där. Han anses faktiskt vara så rik att han är liksom enskilt en liksom ganska betydelsefull bidragsgivare till att hela den globala världsklyftan, ni vet där man brukar jämföra liksom hur många som är fattiga och hur många som är rika i världen, att han liksom förskjuter den åt fel håll. Och sen, som ni vet och som vi också har rapporterat flera gånger, Musk verkar skapa ganska fruktansvärda arbetsförhållanden och ganska otrevliga arbetsplatser för egentligen arbetare på alla nivåer i sina många företag.
Vänta, får jag bara fråga om den första där du sprang iväg lite snabbt. Att han, hans rikedom gör att han liksom ökar klyftan mellan rika och fattiga.
Ja.
Han måste ju rimligtvis vara den som bidrar till den allra mest. Om han är högst upp, han är ju liksom, har åtminstone varit innan Tesla-kursen föll väldigt hårt, världens rikaste person. Nu tror jag faktiskt att han har blivit petad från den toppen. Liksom. Men sen är ju,
det kan jag tänka mig.
De där listorna är ju så svårt att jämföra rikedom när rikedomen är inlåst i värdepapper som inte är realiserade. Liksom. Så det är ju, han tar ju ingen lön.
Och utan, inte kan realiseras. Alltså SpaceX till exempel kan ju inte, det går inte på börsen till exempel. Så det är bara,
nej, och man har ganska tydligt kunnat se hur hypotetisk rikedomen är ifall den största ägaren i ett bolag som Tesla börja sälja sina aktier, så dyker kursen. Så det går inte att sälja, det går inte att realisera hela förmögenheten på den kursen som den var när den var på topp.
Men jag menar, är det liksom, okej, det är nummer ett då i din problematiseringslista att han är rik, men det finns ju andra som är rika också.
Ja, det gör det. Men han bidrar till ojämlikheten, såvida han inte börjar göra. Jag menar, Bill Gates har ju varit superrik också. Han har ju bestämt sig för att skänka bort väldigt stora andelar av sin rikedom till vettiga saker. Mm. Liksom. Det hade ju Elon Musk kunnat göra också, men det har han ju inte gjort.
Nej,
liksom.
Men hans pengar, som Alfred sa, de är ju upplåsta i massa företag han äger. Så ska han börja dela ut aktier till fattiga i Ghana och sådär.
Liksom. Ja, vad kan han göra?
Okay. Ja, den tyckte jag var svag. Okej. Okay.
Jag tycker det var ganska intressant när han sålde aktier, om man då liksom, jag vet inte, jag tycker vi ska låta Fabian ta sin rant innan vi kommer med invändningar, men om vi nu ändå var igång på invändningar då, så när han sålde sina aktier för Twitterköpet som på många sätt är helt galet och som har skapat mycket oreda, men när han började sälja aktier för det, och han sålde aktier, jag tror det är något år sedan nu liksom, när han fick mycket av den här kritiken då från just, alltså från liberalt håll, det vill säga i amerikansk kontext vänsterhåll, mot Elon Musk för att han inte hade betalt skatt, då valde han ju, i USA kan man ju då välja att realisera vilka specifika aktier man säljer, och då kunde han ju ha sålt aktier som hade högt anskaffningsvärde som han hade liksom fått sent för att få minimera skatten, och istället valde han att sälja aktier som han hade fått väldigt tidigt med väldigt lågt anskaffningsvärde, vilket då ledde till att han betalade mer skatt än han var tvungen till, just för att själva poängen var ju att han ville liksom, döda argumentet att han inte bidrar liksom.
Men det gjordes ju också efter att det påpekades ganska verbalt från alla möjliga håll, eller hur? Det var inte så att han gjorde det spontant. Det är ju ingen som har tvingat Bill Gates, vad jag vet, att börja skänka bort stora delar av sin... Det verkar ju ändå komma från han och Melinda, de är väl skilda nu, men det verkar ju liksom komma inifrån på ett annat sätt så.
Ja, det, efter pension på något sätt. Så att, Elon Musk, man kan ju beskylla honom för mycket, men han har ju inte pensionerat direkt. I alla fall.
Nej, det är sant. Det är sant. Musk verkar ju skapa ganska otrevliga arbetsplatser som sagt, och egentligen för, inte bara för arbetare på golvet, men kanske mest för dem känns det nästan som, de är i alla fall flest. Han är ju mot fackföreningar och har liksom verbalt uttalat sig mot fackföreningar, vilket för oss i svensk kontext är lite märkligt liksom, där liksom fackföreningarna är en viktig del. Nu ska man ju veta att det är en annorlunda, alltså det fungerar ju annorlunda i USA, men fackföreningar gör ju ett viktigt jobb även i USA, men Musk verkar liksom snarast tycka att de är någon slags maffia som ska motarbetas liksom så.
Men det är många som inte gillar fackföreningar i Sverige också. Det,
ja, alltså, ja, men så är det.
Jag vet inte, om man ska kategorisera folk som god och ond, så tycker jag den är svag också. Nu tycker jag alla dina argument varit svaga så här långt.
Det är därför du är här, Anders. Ja, för att säga emot.
Ja.
Ja. Men man kan väl ändå konstatera att det är inte så många som orkar jobba länge på hög nivå i hans bolag. Vi har ju intervjuat en av dem ju. Mm. Peter Karlsson ju. Liksom, jobbade väl i 3 år eller något sånt där. Eller vad de där optionerna kanske kan ha varit liksom goda för.
Jag läste en intervju med honom. Han har ju fått verkligen bestående stressrelaterad fysisk skada av den tiden. Liksom han har, han är fysiskt påverkad av hur hårt, det säger en del om hur hårt arbete det är. Liksom. Så att,
Han har ju kapacitet, den mannen, bevisligen kan man säga. Han startade ju Northvolt för er lyssnare som inte är bekanta med Peter Karlsson. Och sen har vi ju hela den här historien med kryptomarknaden där Tesla köpte krypto, och sen var det twittrande om Dogecoin och fram och tillbaka, och allting slutade med att det gick väldigt bra för de aktier som Tesla då köpte. Han blev ju beskyld för att ha liksom manipulerat kryptomarknaden under en period.
Och det gjorde han ju också, bevisligen. Alltså, det var ju manipulation när han är så stor.
Här är det inte försvar då?
Nej, det var inte. Här håller jag med dig. Det är ju, och de här grejerna med Twitter och allting, som det är helt vansinnigt. Ja.
Vi kan ju lägga in liksom, vi kan ju slänga in här också de här twittrandet han gjorde om Tesla-aktien, att det skulle säljas för 420 och funding secured, och så var det inte så, och så blev det en lång historia med, vad heter de här, Finansinspektionen, SEC eller de heter i USA, som granskade detta, och det slutade väl med att han i princip inte får säga vissa saker på Twitter, tror jag det kom fram till, va? Mm-hmm.
Alltså han var tvungen att lämna ifrån sig ordförandeskapet i Tesla, var ju deras uppgörelse, och styrelsen var tvungen att liksom i förhand godkänna saker han skulle skriva.
Ja.
Och sen så har ju där spelat ut sin roll, och han har ju som för att visa fler symptom på att vara rättshaverist, så har han ju liksom gjort det till en sak att driva, ställa det på sin spets, vad de får reglera och inte, med hur man får uttrycka sig på Twitter. För det, alltså, det de kontrollerar är ju just hur noterade bolag gör marknadskommunikation. Och man kan ju säga att Twitter och sociala medier kanske ställer på ett helt nytt sätt det, frågan på sin spets, vad är det man som företagsledare i så fall får säga och inte säga offentligt. Och där gör ju han det verkligen till en sak att liksom driva den fronten, och han tycker uppenbarligen att man ska få säga i princip vad som helst, även om det är marknadspåverkande liksom.
Precis, vi kommer dit apropå den här liksom free speech ivraren som han ändå menar att han är om. Vi kan också slänga in Martin Eberhard. Vet ni vem det är?
Teslas ursprungliga grundare, en av dem.
Ja, precis. Alltså Elon Musk var faktiskt inte Teslas ursprungliga grundare, utan det var Martin Eberhard som blev ganska skickligt bortkollrad och bortmanövrerad rätt tidigt i bolaget. Och det var en lång och infekterad strid om vem som egentligen var grundare. Och det hela slutade med att de får inte prata skit om varandra, det där överenskommelsen Elon Musk och Martin Eberhard. Men även om Musk har faktiskt närmat sig skitsnacken då vid något tillfälle. Och ut det som Elon Musk fick då, det var att han fick grundare status i utbyten i den uppgörelsen då. Så på många sätt kan man säga att Elon Musk, som ju är mer eller mindre lika med Tesla idag, han var nog inte Teslas grundare, han är det ju formellt då, men tittar man i Wikipedia så ser man under Tesla att Martin Eberhard ligger över Elon Musk bland de som anses vara grundare idag.
Det finns ju en del oberoende röster, så det är inte bara så att det är liksom tvåpartsinlager, och det är verkligen så att det är tydligt att Eberhard fattade en del väldigt konstiga beslut, och att det inte hade kunnat gå bra för Tesla om det inte är så att Elon Musk hade varit där och räddat det. Och han hade också, han var väldigt, väldigt viktig finansiär redan från början. Sen så var det en fråga om vem som skulle vara operativ, vem som skulle vara liksom högsta hönset, vem som skulle vara vd. Och han var, precis som han har haft egentligen som inställning i andra bolag som han har engagerat sig i, så han har liksom inte velat vara vd för att vara vd skull. Liksom, men han var ju engagerad i bolaget redan liksom från början. Och drivande att kunna kommersialisera och få Tesla Motors, som det heter, att funka. Liksom. Så att, den här tycker jag nog är ganska svag.
Ja, men det var en konflikt där.
Det här tycker jag är svag just för att Eberhard, det är så lätt att bara, så han var inte grundare, det är bara något som är påkristat. Så här, där är det så här, kollar man upp, går man till botten med den historien, så är det verkligen så att, okej, det fanns flera grundare till det här bolaget. Elon var en tidig liksom, finansiär som var helt instrumentell och avgörande för att de skulle lyckas. Och när den initiala vdn höll på att köra bolaget i skiten, så klev han in och räddade det. Liksom. Så, att, ja.
Så är det.
Det är faktiskt inte mycket för det.
Och allt i princip det vi känner med Tesla är ju faktiskt sen liksom post Elon Musk-tid då i det bolaget. Då.
Han håller ju på att avla barn till höger och vänster nu, och är offentlig med att så här, det stora problemet är att det finns för få människor liksom, för vår expansion ut i universum. Att det är liksom bristen på människor, att han tar sitt ansvar för att avla så många barn som möjligt. Liksom. Så att,
och då måste man ha många fruar också.
Ja. Alltså, han har ju fått barn med kvinnor som han inte är ihop med. Liksom, alltså, han har ju barn med flera olika kvinnor samtidigt nu. Det är verkligen så här, riktigt bananas.
Nej, men det är ju kast. Han har ju blivit beskylld för det, men det är ju lite samma. Han förtrycker kollegor och sådär också. Han är ju en förtryckartyp alltså.
Så är det.
Det blir liksom, alla de där grejerna gör ju att det blir extra kladdigt när det sen helt plötsligt kommer anklagelser om att typ en av flygvärdinnorna på privatjätten har anklagat honom för sexuella övergrepp och så vidare. För då är det såhär, ja, det känns som att det blir lite mer plausibelt att när det blir ord mot ord situationer, så blir det mer plausibelt. Men han är uppenbarligen helt galen i andra privatrelationer. Och så bara, man vill typ egentligen inte liksom tycka att det är det som är intressant, ska vara intressant att diskutera, men det är verkligen så att han gör det ju inte lättare för sig själv att komma undan sådana anklagelser.
Nej. Han har gjort en mängd idiotiska uttalanden, bland annat har han hetsat mot transpersoner. Han har gjort transfobiska uttalanden. Han är också nära vän till den numera i princip cancelade rapparen Kanye West, som vill uttalas något annat. Han menar att han heter något annat.
Antisemiten.
Ja. Han har ju helt gått bananas, kan man väl säga. Han har väl gradvis blivit mer och mer knäpp. Men Musk har ju då ganska länge, jag är väl ganska tydligt för mig i alla fall, att han har varit knäpp länge. Musk och West har
vem
ju...
Vem av dem? Kanye eller båda?
Ja, eller båda, men kanske... Med, Kanye West, i alla fall, jag spelar inte hans musik.
Vad roligt, Fabian, när du är DJ, bara, hej dansgolvet, är med? Här kommer Kanye West.
Ja, nej, men det var ju så på den gamla goda tiden, bara en liten side note då, att man då, min pappa var en av Sveriges första DJs. Så jag går i hans fotspår här. Och då utropade det liksom på radio att man, här kommer den och den låten och den och den. Så körde man på dansgolvet. Tänker det att man skulle göra det idag liksom. Jag undrar om folk skulle älska det.
Jag ska säga det lite snart, jag har fått vara med på en fest där, där Fabian är DJ. Han är riktigt bra faktiskt. Det var riktigt drag på det dansgolvet. Så att, men nästa fest, då vill jag nog ha de där utropen. Det vill jag faktiskt. Jag får åtminstone köra
något.
Men du kommer nog inte köra något av Kanye West, va?
Nej. Okej, vad skulle du säga om Kanye West? Vad var det?
Nej, men alltså, jag skulle säga att de har hållit varandra om ryggen ganska ordentligt. Den här rapparen, vars namn jag nu inte kommer att uttala med, kör ju då Tesla då förstås, och Musk bär de här sneakersarna då som rapparen älskar och väl gör också, tror jag. Och Musk stödde till och med Wests tillkännagivande att kandidera till presidentvalet 2020. Och det kan man ju fundera lite på hur bra det blev. Det blev ingenting av det sen. Och sen kan man ju fundera över sättet som Musk tog över Twitter. Det var ju mer eller mindre ett hostile takeover. Där han mer eller mindre forcerade sig in i styrelserummet där. Och det var inte så att det var välkommet av Twitter eller någon som jobbade på Twitter direkt. Och sen kan man ju verkligen undra över hela hans ganska naiva inställning till yttrandefrihet. Min take på det är att det är toppen att säga saker mycket och ofta, och det ska folk få göra. Men det finns gränser. Därför att liksom yttrandefriheten har en förmåga att liksom utplåna sig själv annars i praktiken, när det liksom blir ett för hetskt klimat. Så då står man och skriker på varandra istället för att prata.
Han släppte väl in Trump ganska tidigt där också, väl? Ja. För Trump hade ju blivit kickad från Twitter.
Ja, han har ju nu då sin egna plattform Trump då, så att han har ju faktiskt inte kommit tillbaka till Twitter, men det kanske händer så småningom. Där det började liksom på riktigt börja bli droppen som rinner över, det var väl när Musk började uttala sig om Ukraina-kriget. Man kan väl säga att om man nu inte tar i, så kan man säga att han minst sagt i alla fall kan beskrivas som oinsatt och naiv när liksom ett land invaderar ett annat, och hans kommentar är typ, vi kan väl mötas halvvägs så att Ryssland får en del av Ukraina.
Det reagerar också på, alltså ett så jävla puckat att ge sig in i krig liksom. Varför?
Har ni noterat, för liksom, just för att han pratar så mycket om alla de här grejerna och uppenbarligen så här, utan egentligen självbevarelsedrift eller hänsyn till att det kan skada intressen som man har eller bolag som man har, ger sig in i ganska infekterade debatter där han uppenbarligen kommer skaffa sig fiender. Liksom, uttrycker man en åsikt i de här frågorna, så kommer någon börja tycka sämre om en än innan. Liksom. Men har ni märkt hur tyst han är om allt som har med Kina att göra? Där den självbevarelsedriften har han verkligen. Det är, liksom, det är en talande tystnad i allt som har kring kritik av Kina eller liksom...
Har han inte lite avtal kanske till och med om det med kinesiska staten?
Jo, men det tror jag verkligen. Det tar jag nästan för givet med tanke på att Tesla är liksom första utländska biltillverkare som får ha ett helägt dotterbolag i Kina utan att det ska finnas kinesiska medborgare med, eller att det ska finnas kinesiska bolag med i bilden. Det måste nästan vara det, för det, liksom, man kan se ibland på konferenser och andra så här live-intervjuer som sker med honom, så får han sådana frågor som liksom, där han måste liksom verkligen tänka sig för hur han ska svara, och sen så väljer han alltid att inte uttala sig, vilket blir så talande i jämförelse då just med de här andra frågorna där han uppenbarligen nu som uttalar sig, utan att det finns någon som helst anledning att han egentligen behöver ha en åsikt om någonting, så har han det ändå. Liksom.
Just det. Ja, det har du rätt i. Och nu kommer vi till punkten som fick bägaren att rinna över för mig här för ett tag sedan. Och det var när han började sprida desinformation om covid-19. Det är ju min domän också då, förstås då. Och han har ju anklagats för att ha dessutom utsatt Tesla-arbetare för covid-19. Han trotsade statliga order och återöppnade Fremont då, Tesla-fabriken i Kalifornien, trots att staten då hade stängt ner fabriken. Och han höll senare ansvarig för ett utbrott av just coronaviruset under en ganska känslig fas i pandemin på anläggningen. Men istället för att liksom be om ursäkt eller ta på sig det, så stämde han då, jag tror att det kan vara den kaliforniska staten han stämde då. Sen drog han tillbaka den stämningen, men det var liksom det som hände då. Och min känsla här är liksom att Musk allt mer håller på att bli en Trump liksom. Han har liksom en trogen skara med mer eller mindre religiösa följare som står ut med all skit han håller på med, för att han också gör saker som skaran som följer honom gillar. Man hör ju ofta Trump-supporters säga det, de är ofta religiösa, de är inte sådär jättesugna på uttalanden som take them by the pussy och sådär. Och då brukar man ofta höra från den religiösa högen säga jag gillar inte liksom de uttalanden han gör, men han gör bra saker och han är bra för USA, och så går man och röstar på Trump.
Man brukar falla in i whataboutism liksom, att man ursäktar det med något annat eller tänker på såhär, men de andra sidan är minst lika dåliga liksom. Brukar ju vara den vanligaste försvarsreflexen.
Sen har det ju framkommit då, Musk då, som för mig var, alltså jag tog det för givet att han var demokrat, måste jag säga, väldigt länge. Och att liksom, jag menar, hans miljöengagemang och hans liksom vettiga ställningstagande, så har det liksom bara sakta glidit över till att bli ett riktigt jävla högerspöke liksom av honom. Och numera är det ju tydligt, han säger ju det rakt ut, att han är republikan. Vilket jag då som svensk har väldigt svårt att acceptera, måste jag säga, för det är allt det som republikanerna står för.
Men är du så insatt i amerikansk politik verkligen, alltså att du kan bedöma det? Jag känner inte att jag själv kan bedöma skillnaden på liberaler och demokrater mer. Det är lätt att tycka illa om republikaner för att Trump var republikan, men det finns ju andra historiska presidenter.
Nej, men jag är ganska insatt i amerikansk politik.
Jag tror det som man som svensk behöver liksom komma ihåg är vad är det som gör att han liksom, som svensk, så blir det lätt att man tänker så här, republikanerna är de som är emot att stoppa klimatförändringarna, demokraterna är för. Republikanerna är de som är emot rättigheter och skydd för arbetare, det är demokraterna som är för fackföreningar och så vidare. Det som jag tror att Musk är...
Abortfrågan, missa inte abortfrågan. Det är en ganska viktig... Ja.
Jo, men även abortfrågan så är det liksom ändå så här, det är ju Trumps tillsatta HD-domare som liksom han har gjort för att blidka den kristna högern som har liksom gjort abortfrågan till en grej nu. Egentligen så är ju majoriteten av även de republikanska väljarna för abort. Så att det ska bli intressant att se vart den frågan tar vägen. För att det är ju egentligen... Ja, vad som har hänt i amerikansk politik, det stämmer liksom inte överens med hur den generella opinionen är. Men det jag tror att Musk är mer än om han är republikan eller demokrat, är att han är liksom libertarian. Jag tror den här big government versus small government som är den stora drivande faktorn för honom i vart han väljer att sortera in sig.
Men då hade han ju kunnat välja att vara libertariansk. Det finns ju faktiskt ett stort tredje parti. Det är ju inte mätes ju inte med demokraterna och republikanerna, men det finns ju libertarianer. Han hade kunnat välja att tillhöra det lägret då.
Ja, men det är ju liksom ett av problemen med det amerikanska politiska systemet, att det går liksom inte riktigt egentligen att vara en tredje kraft. Man måste ju, lite som vi får i svensk blockpolitik också, att man får liksom välja vilken sida det är som man tycker minst illa om då liksom. Jag vill inte försvara det, för jag är verkligen inte libertarian, men jag tror att det är någonstans, han har varit väldigt liksom uttalat kritisk mot att lagstiftning inte har ett automatiskt bäst före datum. Man tycker att alla regleringar ska liksom upphäva sig själv, så det måste vara ett aktivt beslut, politiskt beslut, att behålla regleringar, annars så får man bara liksom ett större lapptäcke av regleringar, har liksom varit hans poäng. Och det är väldigt ett sånt här tydligt big government argument, vilket då liksom blir, i synnerhet som jag tror att han är ganska sur över hur den demokratiska sidan av politiken har totalt utlämnat Tesla ur allt vad gäller att ge cred för elbilstillverkning och omställning.
Det är ju på grund av
fackföreningsgrejen, för att Joe Biden är ju en gammal fackföreningskille liksom. Hela hans kärnväljare i Pennsylvania, de är liksom ur United Automobile Workers och fackföreningsrörelsen, så de är anti-Tesla för att Tesla är anti-fack, och då blir den demokratiska regeringen anti-Tesla och Elon Musk och ger inte dem någon cred för elbilsomställningen, och det är Musk skitsur för, och så håller han på, och därför liksom är small government och republikan. Det är hur jag tror liksom att gången är på den här.
Ja, men man kan väl konstatera att det enda som hindrar Musk själv för att liksom run for president i USA, det är ju att han inte är född i USA och därmed inte får kandidera. Han är ju född i Sydafrika ju. Men
han kan bli guvernör som Arnold Schwarzenegger.
Ja, kan han bli. Det kan han bli. Jag tror inte det är så intressant för honom faktiskt.
Okej.
Det jag funderar på här då är om vi inte alla lite dragits in i en destruktiv relation med Elon här. Och de gemensamma nämnaren här är just de små stegens tyranni. Det börjar bra och sen sakta, sakta börjar det balla ur. För det är verkligen så jag upplever att det har blivit. Och jag känner att bara för att man är typ bäst i världen på ett område, då betyder det inte att man kan allt, att man är bäst i världen på allt i hela världen. Till exempel krig. Om man är så jävla oinsatt, då kan man faktiskt också hålla käften eller läsa på. Och man undrar ju liksom om makten, pengarna och den här idoldyrkan som jag själv har gjort mig skyldig till då, till slut har stigit Elon Musk åt huvudet. Har en halvgalen man till slut blivit helgalen?
Mm.
Han verkar i alla fall inte vara den Jesusfigur som jag har hållit honom för i alla år.
Jag tror ju att i och med att han har uttalat sig om så här grottbarnen i Thailand och såna saker och det har gått väl för honom, så känner han nog inte några spärrar längre för att uttala sig.
Men var det liksom inte en så här pedofil grej att han anklagade någon som verkligen var duktig och viktig för att rädda de där barnen för att vara pedofil, för att han var så alltså det var, han, även runt grottbarnen så var han ju ute på ganska djupt vatten.
Mm.
Oj, no pun intended. Liksom.
Men där, den, jag gjorde ju en dokumentär om den för några år sedan när det var, precis. Och då, den Jules Vernon eller någonting hette han, som man anklagade för pedofili. Han hade ju först totalsågat Elon och han själv var ju bara någon hobbydykare som var där på plats. Och så.
Det fanns verkligen flera aspekter av det. Det är onödigt att kalla någon för pedofil bara för att man bor i Asien. Men man kan höra allt om Anders när han försvarar Elon Musk med hull och hår här för ett år sedan, 2018. Kan man höra om i Bilar med sladd som kom i augusti 2018. Och det heter då Elbilsentreprenören som blev grottskurk. Kan man lyssna på det?
Ja, jag lade ner ganska mycket energi i reportaget.
Ja. Mm. Ja, men alltså du hade många poänger i det också, det måste man säga.
Mm. Ni har ju tyckt att jag är fanboy här på slutet liksom, för att jag har
hållit
för som går bra med Tesla. Jag har liksom försökt hela tiden ha hållningen till att alltså, man behöver kunna tänka två saker samtidigt med Elon. Han är ju fullständigt galen privat. Ja. Jag tycker som journalist speciellt så tycker jag han har en väldigt naiv inställning kring yttrandefrihet. Jag sympatiserar inte alls med hans liksom, libertarianska politiska hållning och det finns jättemycket som jag tycker är hemskt med hur han verkar liksom, se på faderskap, familjeliv och hur han behandlar sina kvinnor. Och jag har ingen aning om alla anklagelser som finns runt liksom, att han är sexual predator och så vidare. Men det, så här, det som är intressant är att det kollektiva samhällsdiskursen är alltid väldigt enögd. Det är antingen att han är Jesus eller att han är djävulen.
Mm.
Och jag tycker man kan, det går alldeles utmärkt att han är en superskicklig ingenjör.
Gud vad jag känner att jag just gjorde mig skyldig till det.
Men han, liksom, jag tänker hela tiden att han är jätteduktig, han är jätteduktig på att liksom, driva produktinnovation och att bygga väldigt framgångsrika kommersiella bolag runt det. Och hade han inte gjort det med Tesla så tror jag att elbilsomställningen har tagit jättemycket längre tid. Jag tycker att det verkligen finns mycket som talar för att SpaceX är precis samma exempel på hur han skapar något fantastiskt. Han gjorde ju det med PayPal och liksom, eller X.com som det kallades innan han slog ihop med PayPal. Och så här, han har ju en lång rad sådana framgångsrika liksom, bolag bakom sig som har skapat väldigt mycket värde och bra grejer för folk. Och samtidigt så har han också en jäkla massa fiender för att han är ju privat bara en skitstövel som har jättemycket konstiga ideal och åsikter. Och han är på jättedjupt vatten nu i svinmånga liksom, diskussioner. Men det måste ju inte vara att allt han gör är dåligt och allt, eller att allt han gör är bra. Det kan ju vara både och.
Liksom. Men hur mycket av detta tror ni är Elon Musks märkliga sinne för humor? Jag menar, hela Twitterköpet tycks ju nästan varit ett skämt som ballade ur.
Ja, och där tycker jag det är så himla konstigt hur det beskrivs och bevakas av media. Det beskrivs ju verkligen som att han, ja, men först hostile takeover och sen så liksom, när han inte fick köpare så ville han, och sen så när han fick köpare så ville han inte, och han försökte ta sig ur det på alla sätt. Så att han liksom förstörde bolaget genom att han egentligen inte vill ha det. Och det som hände mellan att han liksom la det vinnande budet och att det skulle genomföras, det var ju att hela marknaden dök. Så att det var ganska uppenbart att hans bud låg väldigt högt jämfört med vad Twitter skulle ha varit värderat om han hade lagt samma bud ett par månader senare. Och det tycker jag var ganska tydligt att så här, det var därför han försökte ta sig ur köpet. Han försökte omförhandla prislappen. Liksom. Om han hade kunnat häva avtalet, då hade han kunnat förhandla fram en ny prislapp. Nu lyckades han inte med det, utan han blev tvungen att stå för den tidigare prislappen. Och då är det också ganska naturligt att han tycker att han overpaid liksom, när han till slut kom in. Sen är det ju så här, nej, jag hade mycket, mycket hellre sett att han inte köpte Twitter. Det kunde vara någon annan som fixade det bolaget. Liksom. Jag tycker att han hade ganska mycket on his plate redan. Liksom. Och
Precis, han har väl lite annat att fixa med först. Liksom. Nu kommer ju Tesla-krisen här också, som vi snart kommer föra om också.
Ja. Mm. Men vad säger ni om att rulla vidare till veckans lyssnarbrev?
Precis, och skicka inga hatmail till mig om ni är Elon Musk-fans.
Kan ju säga, skicka dem till mig så jag kan vara redaktör för den här liksom ranten mot dig. Då, sen, liksom. Då slipper du få allting direkt.
Ja, men jag tyckte det tål, efter alla år av idoldyrkan av Elon Musk så krävdes det faktiskt lite problematisering kring den personen. Faktiskt, och nu har vi gjort det.
Man kanske ska problematisera det här med idoldyrkan lite grann, generellt. Kanske.
Mm.
Nej, det verkar onödigt. Nu går vi till lyssnarbrev.
Ja, här, vi tar lyssnarbrev.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Och då har Arvid Brogren skrivit till oss, och han skriver så här: Hej, ni har ju en intern tävling om huruvida Tesla eller Volkswagen ska vara den största tillverkaren av elbilar. Jag minns inte till vilket år, eftersom Anders hela tiden försöker flytta fram slutdatumet. Gör jag det?
Klassisk Anders-strategin då.
Utgången av 2024 är det väl?
Jag kortade faktiskt det där mejlet lite grann, för han hade mer haranger liksom om alla fel du gjorde. Men jag
vi behöver nog signera någonting, någon digital signeringstjänst om det här varor, känner jag. Annars kommer det liksom bli ett problem på den där vinflaskan.
Han fortsätter: Hur som helst snubblar jag över en artikel som pekar på att både Alfred och Anders är ute och cyklar. Enligt artikeln var den största tillverkaren av rena elbilar under 2022 den kinesiska biltillverkaren BYD. Kan det vara så att ni har underskattat den kinesiska bilmarknaden, skriver han. Och såklart det obligatoriska: Tack för en bra podd som inspirerat och lärt mig mycket om elbilar de senaste åren, hälsar Arvid.
Mm. Vilken härlig fråga, Anders. Vad härligt att ni, lyssnarna skriver och undrar hur det ska gå med vårt vad. Jag kände att det här måste jag ta som en cue för att verkligen läsa på och kolla hur det har gått och följa upp utfallet. Vad säger du, Anders? Ser du fram emot?
Jag ska påminna lyssnarna då vad det är, att jag tror att utgången av 2024 så är Volkswagen den största biltillverkaren i världen. Först var det elbilstillverkaren. Sen ändrar du till biltillverkaren, Alfred. Och du tror Tesla.
Ja, sen så för att i en akt av generositet så ändrade jag till att det ska vara största tillverkaren helt och hållet. Och det kommer jag nog få äta upp, för det kommer tidigast bli något år senare, tror jag. Så
att, alltså problemet är att jag har ju sett lite av de här siffrorna. Jag försöker att inte titta på det för att jag mår dåligt. Liksom, men det är sjukt vad Tesla levererar mycket mer än vad jag trodde de skulle göra. Och Volkswagen
men inte min jävla bil. Den kan de inte leverera. Sagt inte innan årsskiftet. Utan, jag vet inte ens jag ska få den.
Ja, det är intressant. Varför du inte får din Model 3. Det finns ju någonting som döljer sig där, tror jag, att det är något på gång.
Men kan du inte berätta? Det finns säkert fler som har beställt Teslor här nu inför att elbilsbonusen skulle försvinna och sådär.
Ja, men absolut.
Vad är det som händer?
Jag har tagit tillfället i akt att liksom kolla på hur försäljningen har gått. Och om vi börjar med att kolla lite hur det har gått där hemma. Vi kommer till den här frågan om BYD lite senare. Men nu har jag liksom en ordning här på hur vi ska gå igenom det.
Bear with me. Jag förstår.
Om man börjar titta på Sverige så är det faktiskt... om man ska kolla på de bara rakt av objektivt bra grejerna som man bara kan glädjas åt, så är det så att för 2022 så var andelen elbilar som såldes i Sverige uppe på 31% för hela året. Vilket ju,
nya bilar, jättefint.
Nice. 31% av alla nya bilar är elbilar. Och faktum är att under december så var vi till och med uppe och snuddade på 50%-gränsen. Så att i december så var alltså nästan varannan bil som såldes en ren elbil, vilket känns... Ja, men det är inte länge sedan som det kändes helt ouppnåeligt i Sverige och att man bara sneglade på att det var fantastiskt att det kunde ske i Norge. Men nu är vi alltså där i Sverige också.
Mm.
Sen återstår det såklart att se vad som kommer hända nu med klimatbonus och allting när det har försvunnit. För det, nu levereras det jättemycket bilar. Så det blev ju en försäljningsrush liksom där. Kanske att det faktiskt är bra för liksom framtida försäljningen att den kom så himla plötsligt när den nya regeringen tog bort den hux flux. För att det, liksom, jag kan tänka mig att det fanns många som kanske hade skyndat sig att komma till beslut om de hade fått något längre på sig som inte han gör det. Ja. Liksom. Vi får se. Jag har slagit ihop och kollat, och i Sverige så knep Volkswagen-koncernen inte bara första platsen per modell, det var ID4 som sålde mest av alla, utan om man kollar på totala antalet sålda bilar för Volkswagen och då märkena som ingår i den koncernen, Audi och så vidare, så har de sålt totalt 23 100 bilar får jag till i Sverige under förra året. Och faktum är att Volvo spurtade, och de såg ju ut att inte alls gå bra under tidigt på året, men de spurtade och kom tvåa med 11 755 rena elbilar. Det är ändå lyfta på
hatten. Ja, det var bra. Jag såg att det var mycket leveranser på slutet av året av Volvo. Från att deras XC40 Recharge och C40 Recharge knappt var synliga ute på vägarna, så börjar man faktiskt se dem lite överallt.
Ja, de blir allt vanligare. Liksom. De har fått igång leveranserna. Det återstår att se om de kan hålla i det. Liksom. Men om vi för Volkswagen ska räkna med hela koncernen, då tänker jag att då kan man ju faktiskt väga in Polestar tillsammans med Volvo också. Då är de uppe i 16 220 bilar för Volvo och Polestar för 2022. Kia kommer trea sen med 11 000 bilar drygt sålde under hela året. Och Tesla är alltså inte ens på pallen i Sverige, utan de sålde bara 9 186 elbilar i Sverige förra året. Alltså fjärde största elbilstillverkaren i Sverige. Hur känns det här, Anders?
Ja, men jag har ju sett siffrorna globalt. Liksom. Volkswagen ligger väl på 330 000 elbilar. Något. Du kommer väl trean till att Tesla var ju på 1,3 miljoner under förra året. Jag fattar inte hur de klarat att rampa upp produktionen så. Det tar emot, alltså, men jag måste snart erkänna att det blir svårt för Volkswagen att ta hem det här.
Ja, elbilsvadet förefaller liksom. Elbilsverkan verkar ju liksom verkligen loppet redan var kört, skulle jag säga. Men det kan bli spännande med det här andra. Jag tror att du kommer ta det här med om... För det handlar ju egentligen om vilket blodbad det blir här under 2023. Hur mycket... Det handlar egentligen inte om hur snabbt de klarar av att bygga ut elbilsförsäljningen, utan det handlar i så fall om hur snabbt fossilförsäljningen rasar runt om i världen. Och det som är intressant om man kollar på listan över hela världen nu då, så det är faktiskt att världen är uppe snurrar på 10% elbilsandel i hela världen. Och om man kollar på vart alla de här elbilarna kommer ifrån, så kan man se då att Tesla Model Y och Tesla Model 3 är de överlägset mest sålda elbilarna i hela världen. Men sen som brevskrivaren var på, så ligger ju BYD då, Build Your Dreams, den kinesiska tillverkaren, jättebra till med väldigt många på modeller på liksom topp 20-listan här över. Man kan se att liksom Volkswagen är den första bilen som kommer från en av de traditionella stora biltillverkarna, där liksom Volkswagen och Toyota ju har varit världens största biltillverkare i evigheter. Först på plats 9 liksom, försvinnande liten liksom, i försäljning jämfört med de som leder här. Men det som jag ser
något... Och plats 9, det är Volkswagen ID4 då?
Ja. Och det är ju framförallt i Europa som den säljer bra. Men det som brevskrivaren verkar ha missat, eller det står i hans brev att det är rena elbilar, men så är det faktiskt inte. BYD, om man, liksom, de siffrorna där de börjar vara jämförbara i storlek med Tesla, det är inklusive deras plug-in-hybrider. Och de är väldigt duktiga på att prata om det som deras elbilar. Men de tar alltid med sina plug-in-hybrider i sammanhanget när de pratar om sina elbilar. Och det är alltså inte rena elbilar, utan andelen elbilar, alltså helt rena elbilar och plug-in-hybrider från IBDs försäljning, är ungefär 50-50. Så man får ungefär halvera deras siffror på hur mycket elbilar de tillverkar. Vilket gör att Tesla är verkligen liksom överlägset störst fortfarande. Men det är ganska tydligt att det är BYD som kanske kan ge dem en ordentlig match långsiktigt om vilka som kommer vara den största. Det är i alla fall tydligt att BYD som bygger sina egna batterier redan nu, och precis som Tesla alltså är med i det racet, de till och med är en leverantör till Tesla, de kommer ju ligga före framförallt, eller dels Volkswagen, men framförallt Toyota och de andra stora liksom, när det handlar om att kunna konkurrera på det här långsiktigt.
Men om man kan säga någonting bra då, Volkswagen, är att de ligger ju överst på listan av antal tillverkade elbilar sett till de västerländska biltillverkarna, om man bortser från Tesla då. Så Tesla leder, och så har du BYD på andra plats, och sen kommer Volkswagen på tredje plats.
Ja, alltså det finns ju en del andra kineser.
Det finns lite andra kineser.
Kanske kan komma med i matchen också. Så här. Det är intressant att se hur många kineser som tränger sig in före de traditionella biltillverkarna. För när vi håller på att tävla, pratar om Tesla och Volkswagen, vilken som ska komma överst av dem, liksom, då är det ändå så att Volkswagen är ju överlägset bäst av de traditionella tillverkarna. Mm. Så att, om de inte kan vara med och konkurrera, då det får man ju som lyssnare då tänka att så här, det kommer gå ännu mycket värre för de andra. Men det jag tycker ändå är intressant, vi måste stanna upp ändå lite, vilka, för nu är det ändå så för första gången. Jag har ju pratat inte minst flera gånger om att Tesla är production constrained. Alltså att deras problem är inte hur många bilar de kan sälja, utan problemet är hur många de kan tillverka. Och nu håller det där på att vända. Liksom. Nu är för första gången Tesla demand constrained. Alltså det, i Kina klarar de inte av att sälja så många bilar som de kan tillverka. För första gången så verkar det som att liksom, Tesla har fått stänga fabriken i Shanghai för att de inte kan sälja alla bilar. Och de har på den här sidan årsskiftet nu, efter att leveranssiffrorna var klara, sänkt priserna ganska drastiskt igen. Liksom, de sänkte priserna ganska ordentligt i höstas för att kunna klara av och ändå sälja tillräckligt under Q4. Men nu har de sänkt priserna igen och rejält. Liksom. Så det är tydligt att det finns ett ordentligt efterfrågeproblem som har verkligen liksom, fått mycket uppmärksamhet och som är en av de bidragande faktorerna utöver det som du har tagit upp med Elon Musk nu då, Fabian, till att liksom Tesla-kursen, alltså aktiekursen på Tesla har ju verkligen imploderat och sjunkit jättemycket.
Ja.
Och även i väst har Tesla fått liksom rabattera bilarna i USA ganska mycket för att det kommer nya, om vi tar bort elbilsbonusen här i Sverige så nu kommer ju massa subventioner då i USA och det har gjort att folk har velat vänta med att köpa sina bilar till 2023 för att det är då de får massa rabatt, eller subventioner. Och det har gjort att Tesla har varit tvungen att rabattera bilarna för att få ut dem innan årsskiftet där. Men jag tror ändå, det som jag tycker är intressant här, för det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring de här problemen för Tesla, har jag upplevt i alla fall i finanspress och så vidare, just eftersom Tesla har varit så högt värderat så får den aktien väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet kring, från analytiker och bedömare. Mm. Och det är liksom inte bara nattmörker, för att det går väldigt bra i Europa. Jag tror att anledningen till varför det har gått sämre i Sverige för Tesla i år, det är främst att Norge, de har precis tagit bort momsfriheten för dyra elbilar. Så att där fanns den här ruschen att de var tvungna att leverera jättemycket bilar innan årsskiftet. Så jag tror att ganska många av de Teslorna som annars hade hamnat i Sverige, kanske din bil Fabian till exempel, har istället gått till Norge. Det har inte gått så många Model 3 år till Norge dock, så att det ger vi handen att det är något annat, att de inte vill sälja Model 3 år i Europa eftersom de bygger Model Y i Europa nu, som gärna vill pusha folk till det, eller att det är en update på Model 3 på gång. Det ryktas ju om det, att det är därför de liksom inte tillverkar så många Model 3 nu helt enkelt, för att de är på gång att ställa om. Men Model Y blev alltså Norges mest sålda bil alla kategorier. De slog till och med ett gammalt rekord som, ni vet, den här klassiska bubblan som Volkswagen byggde. Den har liksom sedan 1969 haft ett rekord på hur många bilar man kan sälja på ett år. Och det slog Tesla Model Y i år. Så att, nu har de liksom rekord alla kategorier liksom, sedan alla tider. Och då har de sålt alltså över 17 500 exemplar Model Y i Norge. Mm.
En ganska rolig grej där på samma tema är att i Australien så har Toyota Camry legat på topp i mest sålda mellanklassbilen i 28 år.
Ja.
Och det är ganska roligt för att de har ju då använt det hårt i sin marknadsföring, att det här är ju liksom Australiens, liksom, det är den som australiensarna köper.
Just det.
Men 29 året nu då så blev de slagna av Tesla Model 3. Och det roliga var att Toyota, de har investerat så mycket i Australien för det här. Liksom, så att de har fått ändra jättemycket marknadsföringsmaterial. Mm. Och då skriver de nu istället så här att nu är den mest sålda mellanklassbilen som kostar under 60 000 australienska dollar. De har fått liksom lägga till den brasklappen på alla annonseringar.
Ja. Oh. Den mest, herregud. Ja, liksom, jag tycker det är väl ganska, det är tecken i tiden på något sätt det du tar upp. För det som jag tänkte komma till också, det är väl någonstans att jag tror att det också är så att Tesla får liksom oproportionerat mycket uppmärksamhet nu. Jag tror inte att de är ensamma om att ha de här efterfrågeproblemen nu. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att sälja bilar. För vi är nog precis i början på en recession. Och det finns nog många som skjuter upp liksom stora kapitalinköp just nu. Så att sälja bil är nog inte liksom det roligaste att hålla på med just nu. Vi har ju sett det också det på hemmaplan med vikande begagnat priser. Och det är liksom alla möjliga tecken på att det är väldigt, väldigt trögt att sälja bilar just nu. Och det som ska sägas då är att så här, ja, men Tesla har varit väldigt, det blir väldigt mycket uppmärksamhet och det blir publikt så fort de sänker priserna, men de har ju haft så himla bra marginaler på sina bilar så de kan även efter de här prissänkningarna som är ganska radikala liksom sälja bilarna med en hälsosam marginal. Medan alla de andra tillverkarna då, som nu får konkurrera med Tesla på en helt ny prisnivå, de har ju nätt och jämnt varit lönsamma. BYD är nog lönsamma med sina elbilar, men de flesta av de andra tillverkarna, de har verkligen varit svårt att vara lönsamma överhuvudtaget med sina elbilar. Och nu ska de då ge sig in i priskrig på den här vikande marknaden. Och det som verkligen imploderar, det är ju då försäljningen av fossilbilarna. Det ser vi att alla de stora tillverkarna, de krymper ju till och med nu år till år. De säljer färre bilar samtidigt som de växer jättesnabbt på sina elbilar. Så uppenbarligen så går det ju väldigt, väldigt trögt med fossilbilarna. Och det är där de hittills har liksom tjänat sina pengar som de har använt för att finansiera att kunna sälja elbilarna med förlust. Så där det håller på att bli liksom en riktig perfect storm för dem. Och jag tror att 2023 kan liksom bli året då det här blodbadet inleds. Där de stora traditionella fossiltillverkarna kommer liksom ha det riktigt, riktigt tufft.
Ja, men Toyota kommer ju ha det tufft. Vi har ju pratat om Toyota många, många, många gånger i podden. De har ju hånat elbilar.
De förtjänar ju det. Det är ju därför jag hoppas på dem. De förtjänar fan det. Alltså, så de har motarbetat elbilar och så som de har aktivt liksom...
De har hånat elbilar. De har storsatsat på bränsleceller som vi pratat om många gånger och så. Det går jättedåligt för Toyota också med elbilsförsäljningen. De har satt det väldigt lågt... hade väldigt lågt satta mål för 2022 och de har inte ens nått de lågt satta målen. Och mycket av den anledningen är den här deras första elbil där BZ4X som jag har pratat om flera gånger. Helt absurd.
Rullar namn. Av tungan. Ja.
De släppte ju den i maj och började leverera de här bilarna. Men omedelbart, jag tror typ bara 2 veckor efter de hade börjat sälja de här bilarna så fick de stoppa produktionen, återkalla alla bilar för de hade problem med bultarna som fick hjulen att trilla av. Så att de stoppade produktionen hela vägen till september 2022 då de började starta igen då och började leverera. Så att det här har gjort att Toyota har fått...
Det måste jag säga att jag är förvånad av att höra från Toyota. För Toyota har ändå bra kvalitet. Ja. Alltså, hade du sagt samma sak om Tesla så
det verkar liksom bara vara otur. Det verkar så att de kan ju bygga bilar. Och det, det är inte elbilsrelaterat överhuvudtaget att det är det som krånglar på de här bilarna. Jag tror faktiskt att det är bara otur. Liksom.
Men de lyckas ju inte ens sälja de elbilarna. De får ut marknaden, så de har ju verkligen problem nu. Och Financial Times rapporterar i veckan här nu att Toyota har tagit ett stort steg tillbaka och ska utvärdera hela sin elbilsatsning från början. Enligt Financial Times så vet de inte ens vilka komponenter de själva ska bygga, vad de ska köpa från hyllan och så. De är precis i starten av sin satsning på elbilar.
Ja, de har ju liksom, de var ju på väg att ändå satsa liksom motvilligt skapa några modeller, men så är problemet att de är ju inte konkurrenskraftiga modellerna som de har tänkt sig att de skulle kunna sälja. Så de måste ju gå tillbaka till ritbordet och det ser riktigt, riktigt mörkt ut skulle jag verkligen säga. Det är inte kul tycker jag att kraxa för mycket, men det känns olustigt kring Toyota.
Det är ju jättekul att kraxa mycket. Det är ju det vi gör.
Ja, det är ju det vi lever på. Alltså, då, jag kan ju, om det är någon som vill kraxa lite kring mitt då eventuella bilköp här då, som jag beställde. Ja, det var ju våras då som jag beställde en ny Tesla, glad i hågen. Och sen har ju allt det här hänt med elbilsbonusar och allt annat
som innan sommaren.
Hänt. Ja, precis. Och nu då så loggar jag in i mitt Tesla-konto här under tiden ni snackar och ser en stor skylt där det står att jag måste godkänna. Ja, det är ju fan ingen som har meddelat då, så den har väl stått i kö på att jag ska godkänna den här Tesla Vision-uppdateringen som gör att ultraljudssensorerna inte kommer finnas. Och alla ni som känner mig som har en förkärlek på att köra på saker, inte så mycket människor och djur och så, utan mer saker som man backar in i och så. Jag behöver verkligen mina ultraljudssensorer och de kommer då alltså vara avstängda och inom en snar framtid kommer dessa funktioner, när de har uppnått prestanda som liknar den i dagens fordon, återinföras genom en serie trådlösa programuppdateringar. Har vi hört det förut eller?
Kommer du säga ja till det där? Eller hur ska du göra? Ska du köpa en begagnad nu kanske? Priserna dyker ju liksom.
Jag råkar ju trycka på den här knappjäveln nu då, innan jag ens hann läsa. Så det har jag tydligen godkänt nu. Men jag kan ju glädja mig att priset på den Tesla jag har konfigurerat upp har ju gått upp 12 000 i alla fall sedan jag beställde den. Så det är ju alltid något. Okay. Jag la en i varukorgen här för att jämföra. Men jag undrar vad det är som har hänt här. Alltså jag funderar ju också på om jag ska köpa en begagnad eller vad jag ska göra. Eller bara hålla kvar vid den jag har. Jag menar, det är ingen större fel på den jag har. Den har snart gått 10 000 mil här. Liksom. Den tuffar ju på liksom.
Ja, jag skulle inte bli så förvånad om det dyker upp en kraftig uppdatering helt enkelt. För det har levererats väldigt få Model 3 i Europa. Verkligen.
Just det. Vad är det ryktas för? Vad är det då? Jag har helt missat det. Är det en facelift eller vad är det för någonting?
De kan inte ens ge ett leveransdatum nu. Det står inte, alltså, nu efter nästan 9 månader så är det liksom inte ens ett leveransdatum.
De har ju förmåga att bygga Model 3 år, så vad är det som händer? Varför klarar de inte av att leverera de här bilarna? en hemmasnickrad teori eftersom det börjat dyka upp testmulor som är delvis kamouflerade, att det är en facelift på gång. Jag tror att den faceliften kommer att handla allra mest om att de helt enkelt går till den här castingtekniken som de använder för Modelly, så att de ändrar hur de bygger bilarna för att kunna få ner priset på hur mycket de kostar att tillverka. Men i samma veva också liksom slänger in nya uppdateringar i bilen. Det låter rimligt om man uppdaterar linan. Men det är verkligen lösa rykten och spekulationer. Jag vet, det är ingenting jag vet, utan det är bara vad jag tror. Mm.
Men vad har Model Y för grejer som inte Model 3 har? Alltså man tänker, vad kan de tänkas låna från Y till en faceliftad 3?
Ja, men det är framförallt att så byggs de ju på helt olika sätt. Så att Model Y är mycket billigare för Tesla att bygga eftersom de har en casting för bakdelen och en casting för framdelen. Och sen så monteras allting annat på det.
Medan
Model 3 har en mycket mer komplex konventionell uppbyggnad. Och det är ju ingenting som man som konsument egentligen behöver bry sig om. Men det ändrar hur mycket det kostar för Tesla att tillverka bilarna väldigt mycket.
Det fattar jag. Men jag tänker om för Fabians del, om han ska sitta och vänta på en faceliftad 3. Det är ju ingen poäng om det inte är något synligt eller tekniskt. Någon skillnad va?
Ja, det är ju ingen som vet det, men det finns ju ingenting i Model Y omedelbart.
Det här med att ultraljudssensorerna försvinner presenteras ju som ett feature liksom. Det här är ju Apple all over igen. Liksom, diskettstationerna försvann och sådär. Tesla Vision-uppdatering kallar man det. Byte av ultraljudssensorer mot ett Tesla Vision. Ja, och det är då kameran som ska agera samma då. Då tillåt mig tveka.
Det är många Tesla-ägare som har varit så förbannade också på hur det här liksom har hänt med liksom farthållare och annat. Men jag måste säga att nu har de ju fått tummen ur. Det funkar ju, alltså autopiloten börjar funka riktigt bra utan radar tycker jag. Och alltså
regnsensorn funkar ju faktiskt nu.
Regnsensorn och heliusautomatiken är ju liksom, helt plötsligt så är de bara bra. Så
heliusautomatiken funkar nu,
jag blir fortfarande överraskad för att den är så bra. Att den verkligen gör rätt både på motorväg och landsväg. Förut var den helt oanvändbar på motorväg och så här, rätt dålig på landsväg. Liksom. Det är bara, den är lite seg på att tända, men annars är den bra nu. Liksom.
Den är faktiskt bra nu, jag håller med dig.
Ja, det är verkligen konstigt.
Det hände bara på någon uppdatering där.
Mm. Men hörni, för att knyta ihop säcken av vadet då, så vill jag bara Tesla, de levererade alltså under förra året så växte de från 936 222 fordon som de levererade 2021 växte de till 1 313 851 bilar 2022. Det var många som var besvikna över det. Marknaden blev skitsur när de levererade de siffrorna för att det var en stor besvikelse. Men det är alltså ändå en tillväxt år till år med 40%. Medan alltså de flesta andra stora biltillverkare minskar med så här, mellan 15-20% på hela året. Om man kollar på Volkswagen-koncernens då, elbilar, så de har faktiskt inte släppt sina siffror för alla märken, alla undermärken här, utan de har bara släppt för Volkswagen och Audi när vi spelar in det här.
Men det är ju de stora.
Det är de stora, så jag har tagit mig friheten att ta de stora som vi vet, och sen så har jag extrapolerat att det, för de andra varumärkena går det lika bra i kvartal 4 som för Volkswagen och Audi, för vi har siffrorna fram till Q3 för dem. Och det indikerar då att Volkswagen-koncernen totalt kommer ladda på ungefär 572 000 bilar för hela året 2022. Vilket då är alltså en tillväxt med 26% från 452 000 året innan. Så det är alltså så att trots att Tesla är på en högre nivå så har de ändå också en högre tillväxttakt än Volkswagen. Så att Volkswagen knappar inte in utan de halkar efter helt enkelt.
Just det.
Kommentarer, Anders?
Nej, men det är, den jävla vinflaskan. Alltså, det
svider.
Ja, det kommer svida. Absolut, det var en fin flaska vin också.
Fint, någon fin champagne där kanske. Vi får se. Ja,
får hitta på någonting. Mm. Det är bär emot, men hur säger det. Men Alfred, det här hade du rätt för en gångs skull.
Ja, fast Anders, det här kan ju ändras nu när det går dåligt för Tesla plötsligt ju, eller hur? Här kan ju leveranskostnaderna eller leveranserna plötsligt minska.
Ja, men du ser vilket försprång, alltså 1,3 miljoner mot Volkswagens 572 000. Och de ökar fortare också än Volkswagen. Det mårdar inte gott.
Det finns två nya fabriker som är byggda men inte har rampat upp ännu i Austin och Berlin. Så att,
Men Volkswagen håller också på, de ska bygga batterifabrik och sådär, så att än är det inte kört.
Vi har
ju, det är ju
2026.
Två år kvar det, ja, nej, men det är ju 2 år kvar på valet i alla fall, utgången 2024 eller så heller.
Ja, det låter bra.
Hörrni, vad säger ni, ska vi ha lite nyheter i det här programmet också?
Ja.
Som om inte det här var nyheter som jag har tagit precis.
Och då kan vi prata om mer om Tesla faktiskt. Nu har de verkligen matat på om Tesla i det här programmet.
Verkligen.
Men Elon Musk var ute i september och pratade om att de skulle börja med raffinering. Det har ju faktiskt varit på gång väldigt länge. Det var ju hela konceptet med de här gigafabrikerna. Att du skulle ta in råvara i ena änden och skulle komma ut färdiga batteripaket i andra änden.
Det är det som kallas för vertikal integration, va?
Just det, precis. Och nu tar man de första stapplande stegen åt det hållet. Man har börjat titta på att starta litiumraffinering i Texas i en fabrik som man ska investera 365 miljoner dollar i Robstown i Texas. Och då är det en litiumförädlingsfabrik, så det är inte då gruvdriften, utan att köpa dem in rå sån år, tror jag, va? Som är sand som innehåller litium. Ja. Och så låter de fabriken där förädla det. Han har pratat om det här som cash cow eller någonting, Elon Musk. För att
selpress liksom. Ja.
Selpress, precis. För att priserna på litium har varit extremt höga. Alltså helt galet höga. Och i början av året här så var det så dyrt med litium att det påverkar ju hela priserna på elbilar. Vi pratade om det, tror jag, i förra programmet. Mm. Men bara från liksom januari till december 2022 så dubblerades priserna. Men nu på litium. Men nu så börjar det droppa lite här nu då under början av 2023, så det ser ut som att det är i alla fall en positiv nyhet och att priserna håller på att sjunka igen. Och det handlar mycket om att Kina har ju haft sina covid-problem där som har gjort att de har stoppat produktionen på många håll i Kina och så. Så att det här är väldigt spännande. Nu börjar de ge sig in i gruvsvängen också, Tesla, och ska äga liksom hela delarna från början till slut med batteritillverkningen. Det är kul.
Har du hunnit kolla på något? När ska de vara igång? Liksom? Vet man någonting sånt, eller är det bara att nu börjar de?
De börjar nu. Och två år läste jag någonstans är planen.
Just det. Och men, för det är väl så här radikalt mycket kortare. Alltså det är en deadline som de säkert kommer missa, och så kommer alla så här, nu är de försenade igen. Ja, de är sena jämt. Men i själva verket så här, alla andra försöker så här starta på 6 eller 8 år. Liksom.
Ja, exakt. Men de håller på att rekrytera folk nu, så folk har hittat de där jobbannonserna som ligger ute till just Robstown där. Mm. Så att det är på gång. Det är rätt kul. Jag hoppas ju verkligen att svenska bolag har lust att dra igång lite litiumproduktion här också. I Finland är man nu på gång. Ett finskt startup ska i norra Finland börja provborra efter litium. De har haft väldigt positiva indikationer då när de har varit och tagit små prover under gamla torvområden i norra Finland. Så att finnarna är på språng i alla fall. Men vi behöver verkligen lägga på ett kol här nu i Sverige. Särskilt när vi i Europa ska storsatsa på gruvdrift och litium och elbilsbatterier och så också. Hela Europa storsatsar på det, och då kommer det behövas råvara från Europa också. Så vi kommer att ha ett stort inhemskt demand i Europa på svenskt litium och svenska övriga batterimetaller då, om vi kan få fram det.
Ja, så mycket som möjligt av värdekedjan vi har i Sverige.
Absolut.
Mm. Ja, men kul. Vi rullar vidare till Sony, som nu ska släppa en elbil tillsammans med Honda.
Ja, för nu på CES-mässan så blev det alltså klart att Sonys elbil, de har ju tidigare visat upp en prototyp faktiskt, men nu står det klart att det faktiskt ska bli en bil på riktigt. Det var inte bara ett koncept där de skulle visa någonting, utan de verkar alltså ha sökt partners, och nu har de bildat ett joint venture tillsammans med den kända elbilstillverkaren Honda, som alltså ska vara med på det här. Och tillsammans ska de då släppa en bil som inte ska börja levereras förrän 2026, men de har redan nu valt att berätta vad namnet på det här varumärket blir då, eller vad det ska stå i fronten helt enkelt. Och jag vet inte riktigt hur det ska uttalas, men Afila tror jag det ska uttalas om man läser det med engelsk. Afela om man läser det på svenska.
Mm. Jag tänkte säga det, ska vi läsa det på svenska också. Det påminner ju om, vad heter den här? Fiat Fitta heter den, va? Ute i, jag tror att det finns det en ju, hel bil som faktiskt, ursäkta mig, alla, jag vet att ni inte tycker om den här svär, men den heter ju för fan så.
Det var Honda det som döpte den till det och fick dra tillbaka det sen.
Googla innan man har ett varumark. Säger det för sig, vi som driver Hälsa hemma då. Men,
Alfred, du sa att kända elbilstillverkaren Honda, nämnde du. Men de har ju bara en bil på marknaden, va? Det är väl den här Honda E?
Ja, de har en elbil.
Super Mario-liknande bilen. Så.
Som förvisso många tycker är ganska snygg, att den är lite retro och cool. Ja, sådär. Men den har ganska tveksam räckvidd och sådär. Den har ju inte blivit någon vidare försäljningssuccé. Men alltså, anledningen till varför jag inte bara låter den här liksom, fladdra förbi i flödet och strunta i det är ju ändå liksom en bil som kommer först 2026. Varför är det intressant att prata om det? Det är liksom någonstans att jag tror att Sony gör spaningen här, att bilarna är en ny hemvist för viktig mjukvaruupplevelse, och de försöker ju alltid vara störst på gaming, och mycket gaming håller på att bli stort i bilarna. Tesla har ju liksom introducerat riktig speldator i Model S och X, och det var en annan nyhet som jag hade kunnat ta med till det här programmet, att Nvidia håller på att lansera en plattform som faktiskt ska komma i tre bilmärken som jag nu inte drar mig till minnes på rak arm vilka det är, men som kommer att ha en cloud gaming plattform så då sitter inte själva det avancerade grafikkortet i bilen, men man, via internet så spelar man på en riktigt liksom kompetent speldator, så det blir som, samma upplevelse, man får riktigt bra tv-spel i bilen liksom, vilket verkar vara alla tror att man ska göra i bilen när de blir självkörande. Och det tror jag är Sonys spaning också, varför de ger sig in på det här. Men varför vill Honda vara med på det här? Afela. Varför vill Honda bygga de bilarna istället för egna? Hjälp mig.
Nej, men det, Sony är ju ett jättestarkt varumärke och rika som troll. Det är väl toppen att ha dem som partner, eller?
Jag tror att de designmässigt faktiskt också går varandra i hand. Alltså, den här bilen vi har på bild framför oss, jag skulle inte påstå att den är snygg, men den påminner ju om de här gamla Sony Ericsson-telefonerna lite grann. Alltså, jag tycker liksom att den, och den också går hand i hand med Hondas andra design. Så designmässigt så tycker jag nog ändå att det här är två bolag. Jag är inte förvånad över att de samarbetar. Det har nog varit svårare för ihop Polestar och Sony till exempel.
Men Alfred, frågan var, du förstår inte varför Honda ska samarbeta med Sony?
Jag tycker liksom, det finns någonting som skaver i det här. Alltså, jag tycker det är intressant med det här samarbetet. För det är samma prototyp de har visat igen som de visade upp förut. Så jag tror inte att Honda... Alltså det vet man inte hur mycket Honda har varit med bakom kulisserna redan innan förra gången de liksom visade, eller första gången de visade upp den här prototypen. Men jag tror att det finns en hög sannolikhet för att den här bilen kommer ändra utseende innan den börjar sälja. Att den egentliga nyheten här är att såhär, vi ska bygga en bil ihop. Det här var Sonys skiss som gjordes innan vi blev klara med att vi skulle jobba ihop. Jag bara tycker det är så intressant att Honda är ju ändå i mina ögon en av världens största biltillverkare. Och av alla sätt man kan liksom välja att ge upp mjukvarudelen av sin bil till liksom ett kompetent mjukvarubolag för att man ska kunna ha bra mjukvara i de elbilarna som man kommer att bli tvungen att bygga, så tycker jag att det här med att bygga det tillsammans med Sony som inte har någon liksom existerande närvaro i det här, det hade varit en mindre vågad chansning att bara bygga en bra egen elbil och sätta in Googles liksom Android-plattform i den som flera andra biltillverkare har gått på. Men nu väljer de istället att teama upp med Sony här som ett helt oprövat kort på att bygga bilmjukvara. Vi vet inte riktigt ens vad de ska bidra
samtidigt
med.
Sony är ju väldigt duktiga på mjukvaran, måste väl ändå säga. Det är väl världens största spelkonsoltillverkare numera, eller? Eller i alla fall näst största.
Ja, men alltså, de är väl inte så duktiga på mjukvara. Alltså, Sony för mig mjukvarumässigt är att så här, deras cloud-plattform blev ju hackad så att de var tvungna att ligga ner i flera månader. De är ju duktiga på att bygga hårdvara. Ja. De är ju duktiga på att bygga PlayStation.
Och UX är väl kanske inte deras starka sida heller, kan man ju tycka. Och det är ju väldigt mycket UX detta handlar om i en bil. Hur saker och ting ser ut på skärmarna.
Vi får se. Jag tycker inte bilen är särskilt fin i alla fall. Den ser ut som något som ett barn har bara ritat lite snabbt. Eller något
lite Saab.
Men studenter på de 3D-utbildning sätter ihop något sånt här som examensarbete.
Det var hårt. Helt skolningslöst. Jag tänker, de har ju lagt ner ett år på den här designen. Så här sitter du och bara
tycker. Men den är ju väldigt enkel. Det ser ut som en bil, bara front och bak och fyra hjul.
Det första jag tänkte på var att man liksom ville ta den med handen. Sen ser ut som en leksaksbil. Ja, lite grann.
En tvål.
Ja, men vad spännande.
Jag tyckte det var en intressant, så här, det finns massa konstiga strategiska spaningar i varför väljer Honda att göra det här liksom, vad händer med deras egen elbilsatsning?
Ja. Men jag tror att du är i huvudet på spiken att det handlar om mjukvara. Jag tror det är precis där att de lägger sina förhoppningar på mjukvara på Sony, och det kanske är fel val, men det är nog där den springande punkten är.
Men det är spännande att följa i alla fall. Jag tror alltså Sonys enormt starka varumärke och globala räckvidd och så är spännande också. Alltså det finns mycket intressanta grejer i det här projektet ändå, måste jag ändå säga.
Om ni som lyssnare, ni kan väl höra av er om hur väljer ni vilken bil ni ska köpa? Är det så här, vem tillverkar mitt PlayStation? Är det Sony väljer bil?
Ja, just det, precis. Ja, men Sony har ju mycket legacy också från att gjort tv-apparater och så. De är inte så stora på det längre då, liksom. Men vi som har varit med ett tag har ju liksom alltid liksom, stereo för Sony, det är bra grejer.
Henrik Schiffert har väl en tatuering, it's a Sony på armen liksom, för att så här, det är så, alltså, så starkt varumärke som det var på 90-talet liksom.
Väldigt stora på medieprodukter har de ju varit tidigare liksom, men sen har de ju tappat mycket.
Fast Alfred, det där att liksom skoja bort det för att de är bra på tv-spel. Alltså, Apple var ju samma sak, kan man ju säga, när Apple började med mobiltelefoner då, för de, så här, hur ska de kunna göra telefoner, de som bara har gjort datorer innan? Det kan ju gå bra liksom, det måste inte vara en
Ja, om man säger så här då, vem är bäst av Honda och Sony på mjukvara? då kan man ändå säga att Sony är bäst. Mm. Så Honda har nog ändå lite att tjäna på att jobba med Sony.
Ja. Ja.
Men det, nu till det viktigaste då. Vi har ju pratat Kanye, eller Kanye West.
Kanye West.
Är det Sony eller är det Sony? Det är frågan.
Sony säger jag numera. Sony säger jag. Vad säger kineserna? Nej, japanerna menar.
Kan ni fundera på?
Ja. It's a Sony.
Ja, medan ni tänker på det så får det gå 2 veckor och så får vi mötas om 2 veckor igen och fundera vidare på vad olika saker ska heta. Hur känner ni efter att jag har bashat Elon Musk nu inför att sätta er i era Teslor, grabbar?
Ja, men det känns bra. Min är från 2016. Det var innan han började med sin galenskaps... liksom, så att för mig är det nog safe.
Det känns så, väldigt snarlikt som det gjorde på vägen hit. Han kan vara både god och ond i mina ögon.
Ja.
Ja.
Ni känner inte som Kanye West?
Nej,
när ni går in i en Tesla då. Men det är ju roligt då att det är jag då som har den nyaste Teslan då här då, ja. Som, nej, för ni har några Model 3 själva också. Just det.
Ha, om du är intresserad av att sponsra våra program så kontakta oss på sponsatbilamensladd.se eller du kan också titta in på vår Facebook-sida och likea oss där, det brukar vi gilla.
Du får gärna också kolla in vår helt vanliga hemsida på www.bilarmedsladd.se. Där finns det lite olika sätt att stödja oss på bra sätt. Till exempel genom att välja elbolag eller något annat.
Så är det. Hälsa hemma i vårdcentralen som man förstås ska lista sig på om man vill ha snabb och kompetent hjälp i Stockholm och i Göteborgsområdet. Och det man gör är bara att man laddar ner Hälsa hemma-appen och sen listar man sig direkt i appen där. Det är verkligen superenkelt. Bara gå in i appen, klick, 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 bank-ID och sen är det klart. Och då är ju hela familjen kan man ju lista där. Och då kommer vi hem till er med elbilar om det behövs.
Just det. Jag kan också nämna att jag drog igång ett betatest med Apple Watch för några veckor sedan,
ja.
I början av december. Och jag har fått jättemånga lyssnare som hört av sig och vill vara med på det. Så att vi har gjort betatest med ungefär 30% av alla som hör av sig. Det var otroligt många som hör av sig. Resten har inte hört så mycket från mig, för jag har haft fullt upp. Så att jag återkommer.
Ja, men jag har sett er dyka upp där i triagen som vi kallar det, där man liksom dyker upp när man startar ett nytt ärende i HLCM-appen där. Har jag sett er lyssnare. Jättekul!
Tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också. Vi tycker så mycket om att ni lyssnar och att ni blir fler och fler. Och glöm inte heller att prenumerera på oss. Vart prenumererar man bäst på oss, Anders?
Ja, men det gör man ju på Apple Podcaster till exempel, eller Spotify. Vi finns där poddar finns. Sen så ska vi också nämna att du, Alfred, är ju numera ansvarig utgivare för våra program.
Ja.
Ja, vi får hålla oss väl med dig, känner jag.
Just det.
Så att du inte stoppar våra rantar eller klagomål.
Det är bra att ni smyger in det så här före e-postadresserna. Jag tänkte att det skulle komma allra sist, men absolut.
Vad innebär det att du är ansvarig utgivare?
Det innebär att vi är en registrerad publikation som är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagarna i Sverige. Vilket gör att vi får säga saker som vi inte hade kunnat få säga annars i och med att vi kan granska journalistiskt. Men det innebär också att det finns någon som åker dit om vi säger saker som man ändå inte får säga. Enkelt.
Just det.
Nej, men precis. Och det är ju då du. Det är då jag. Så jävla praktiskt.
Hets mot folkgrupp.
Ja, men det är ju bra liksom, för det gör ju att podden kan bli än mer opartisk, för det har faktiskt funnits en risk att man skulle kunna bli stämd av, ja, men som Tesla nu då, eller Elon Musk eller någon som tycker att vi snackar för mycket skit om dem. Och jag har faktiskt sett det med egna ögon, att små bloggare och sådär har blivit hotade av stora bolag till tystnad. Och det har aldrig hänt oss, tack och lov, och nu kommer det inte hända, för vi är skyddade av svensk grundlag.
Just det. Men om du har synpunkter på det här eller på någonting annat som vi har pratat om i våra program, så kontakta oss på Anders, Alfred eller Fabian att bilamensladd.se eller till alla tre på info@bilamensladd.se.
Och redigeringen stod eminenta Umami Produktion för. Tack så mycket för bra hjälp.
Och då återstår bara det sista, och det är att säga våra slut. Nu ska vi se, nu är det 2 veckor sedan, 3 veckor sedan kanske. Vad är det vi brukar säga när vi slutar?
Ja, medan Anders tänker så säger jag, kör försiktigt. Vad säger du, Alfred?
Sladda lugnt.
Kör elektriskt, och så ses vi om 2 veckor.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.